där skrattet.
Hej!
Hej, hej
jag börjar
och välkomna.
Alltid med ett skratt.
Ja. Det är när vi räknar ner 3, 2, 1 så får Linda någon sån nervositetspanik och börjar skratta. Och jag brukar även göra när hon inte ser att klockan... Jag brukar så här trycka när klockan är exakt hel. Och så ibland tittar hon bort och så ser inte hon att vi är live.
Ja, men
så vi brukar inte ta det så
allvarligt. Mitt i
jag tänkte det, det var
liksom.
Nu också så här, vi kör väl. Och så såg man redan nedräkningen liksom. Det,
ja.
Liksom, bara fråga, det var redan
nej, men jag blir så glad alltid liksom när... Jag vet inte om jag blir så... Jo, men det kanske blir någon lite sån där... Nej, inte så mycket nervositet, lite. Men mer att liksom, det blir lite skarpt läge, det gillar jag. Då går jag igång.
Just det.
Ja.
Men hej och välkomna till dagens podd. Vi har ju gäst idag som vi har annonserat lite grann om. Vi har inte pratat jättemycket om vad det är vi ska prata om idag.
Nej, inte i förväg.
Men det kommer vi dela i efterhand. Men ja, vi säger hej och välkomna till Självläkning med Linda och Sara.
Mm.
Podden där vi djupdyker i ämnet liksom självläkning. Det kan vara allt mellan himmel och jord. Men där vi bjuder in gäster, delar framgångssagor och även personliga erfarenheter och svarar på frågor.
Mm. Precis. Vi brukar ju säga där, Sara, att du och jag har dragit ifrån Sverige och för att jobba. Du kanske ännu mer till en början verkligen gick all in för att du måste självläka dig. Liksom. Du var ju verkligen inne direkt på en självläkningsresa. Drog upp i djungeln och liksom, ja. nu ska jag läka.
Ja.
Jag hamnade väl här lite mer av, till en början i alla fall, en dröm. Att uppfylla någonting, liksom, hitta någonting mer med livet, någonting större. Och uppfylla mina drömmar och börja starta företag och driva business i Thailand och sådär. Och sen så gled jag in på en självläkningsresa i det. Där jag hittade till healingen och till lite mer djupare... lite mer djuphet helt enkelt. Mm. Så vi har lite olika ingångar i Thailand. Men vi har ju valt att dedikera våra liv till det vi gör. Och vi älskar det vi gör. Väldigt passionerat och lever... Ja, för att hjälpa andra och också läka oss själva på vägen.
Ja, men både Linda och jag vet ju att vägen hit inte har varit... Den är inte alltid spikrak och det är inte alltid lätt att navigera. Och det är liksom, det finns en hel djungel av hälsotips och liksom vägar och sätt att läka. Och vår drivkraft är att liksom hjälpa dig och de som är redo att förändras. Att, genom att skapa liksom enkla och tydliga program. Oavsett var man är på sin resa så ska vi liksom ha en... Man ska kunna hoppa på självläkningståget, vilken station man än står på.
Exakt, vi har plöjt massor innan. Så vi har liksom gjort en lite rakare väg för alla er som vill förändras och som vill börja sin självläkningsresa.
Ja.
Och vi också verkligen startade det här communityt där vi tillsammans kan hjälpas åt och ha en roligare resa. För att självläkning behöver inte innebära att det är jobbigt och hemskt och tråkigt. Oavsett vilken situation man befinner sig och hur tufft man än har det, så kan vi faktiskt tillsammans göra resan väldigt mycket enklare, roligare och må bra på vägen. Trots att man ibland mår räv, eller hur, Sara? Så, ja, så tänker jag i alla fall om livet. Det måste vara en rolig resa någonstans, även i det mörka.
Ja.
Och där finns vi, tänker jag, också för många människor.
Mm. Idag har vi då med oss gäst,
ja.
Madeleine. Välkommen.
Tusen tack, så fint.
Så himla roligt att ha Madeleine med.
Ja, nej, jag känner ju inte dig alls. Det är ju Linda som känner dig.
Ja.
Så jag tänker, du och Linda får presentera er, så tar jag en sipp av min grapejuice här.
Ja, det kan du göra. Jag är lite avundsjuk på din grapejuice där.
Ja.
Nej, men jag och Madeleine, vi träffades, det var inte så himla länge sedan faktiskt. Var det mindre än ett år sedan i alla fall? Till och med.
November tror jag, va?
Ja, typ november första gången.
Exakt.
Jag känner din kära pojkvän sedan tidigare. sedan många år som har varit mycket på Lanta, och så var du med här och vi stötte på varandra och fann varandra väldigt snabbt, tror jag. Vi halkade in då, för det är det som jag tycker är så häftigt med dig, Madeleine. Vi halkar in på superdjupa konversationer direkt så här. Från ingenstans så liksom pratar vi om, ja, verkligen djupaste djupet, och jag tycker det är så häftigt. Så att jag blev väldigt fascinerad av dig, och Peter känner jag ju sedan tidigare, och också haft mycket spännande konversationer med honom. Så att ja, det bara fann mig, fann, jag tror vi fann varandra väldigt snabbt och djupt liksom. Väldigt spännande. Och du är också en tuff brud, tycker jag, och en liksom entreprenör, och driver podcast, du gör massa kurser både själv och tillsammans med Peter. Ja, men verkligen entreprenörskvinna, känner jag när jag tänker på dig. Och som sagt, väldigt, väldigt mycket energi och otroligt kunnig. Du är en väldigt, väldigt djup, liksom, du går in på djupet och du är nyfiken på livet, på dig själv och alla runt omkring dig. Och det tycker jag liksom är så, det bara glänser och gnistrar om dig. Jag tycker du är superhäftig, så jag är så glad att ha dig med. Och du får jättegärna berätta lite mer om ja, men din podd, perspektiv. Du driver ju inte bara en podd, väl? Eller hur är det egentligen?
Tusen tack, Linda. Så fint. Så fint. Kan inte du bara alltid vara med och bara presentera mig?
Jo, det kan jag göra. Ja. Ja. Nej, men ja, det bara så, kom från så, hjärtat. Jag, ja. Jag
Nej, men så fint. Och det känns som att det resonerade sant, det du sa. Och jag tänker det, för att knyta an till det ordet du valde att använda och beskriva mig som nyfiken, så känner jag själv att det är verkligen ett ord som resonerar för att beskriva mig. Att min nyfikenhet har alltid liksom drivit mig och driver mig väldigt, väldigt mycket. Så att, som sagt, driver podden Perspektiv för en mer hälsosam relation till dig själv och andra. Och den podden, den resan startade egentligen också helt utifrån min egen nyfikenhet. Alltså att jag såg människor runt mig som jag upplevde så här, saknade. Det fanns någonting som jag inte kunde relatera till eller ville ha utifrån det jag såg, att hur människor levde sina liv. Alltså det kändes som att det fanns ett täcke av liksom bitterhet, missnöje. Alltså många människor som lever liv som kanske inte är baserat i det de egentligen själva vill ha. Och det här var ju liksom kort efter jag hade typ slutat gymnasiet, så pass tidigt i mitt liv. Och jag såg då de här vuxna förebilderna som inte alls kunde vara förebilder för mig, utifrån att jag letade och sökte efter någonting annat och fick meningsfullt. Så där började jag redan då liksom ställa mig själv massor av nyfikna frågor. Att så här, hur skulle jag vilja leva mitt liv, och hur skulle jag kunna hitta de här förebilderna som har lyckats skapa någonting som känns mer levande, mer fritt, mer meningsfullt, vad det än må vara. Det är ju såklart olika beroende på vilka personer och individer vi är och vad vi drivs av och sådär. Så att på den resan, liksom den korta storyn då, är att den nyfikenheten ledde mig till att starta podden Perspektiv. Så att det egentligen så startar ju den mycket utifrån en egen längtan efter att hitta till en mer meningsfull relation, både till mig själv, till mitt eget liv, min egen vardag, och även att skapa mer meningsfulla relationer runt om mig. Så, så att det var liksom startpunkten så för podden. Och sen har ju det utvecklats nu under de här senaste åren då jag har drivit det, och det har liksom, och jag har insett nu efterhand att det har varit en jätteresa för mig i att få träffa de här gästerna jag har mött och de personerna och de experterna som har delat alla sina insikter och delningar till mig så, och alla olika perspektiv som jag har fått växa mycket utifrån. Så det har ju verkligen tagit mig till en, för att koppla till det ni gör då med självläkning, oavsett, eller liksom vad vi än använder för ord och begrepp för att beskriva det vi gör, så tänker jag att vi gör liknande, vi har liknande intentioner och visioner liksom.
Ja, och det är så som jag kände verkligen när jag har lyssnat på din podd, och efter att jag lär känna dig så känner jag att det finns jättemycket gemensamma nämnare med just självläkningen, fast vi pratar om det på lite olika sätt. Men det är egentligen det handlar om. Och vi pratar ju väldigt mycket om att titta inåt, blicka inåt, lära känna oss själva. Ja, och det är ju där som du har en så enorm styrka liksom, med din nyfikenhet, och gå verkligen in på djupet. Med både relationen till dig själv då, eller att inspirera till det, men också relationen med andra. För du och även du och Peter pratar mycket om just kommunikation och att lära känna lära känna varandra, och inte bara som par utan som vänner eller som partners eller vad det nu är. Så det är väldigt mycket häftiga ingångar.
Ja, men verkligen, och det tänker jag, för du nämnde det att det blir två poddar, och det är liksom på ett sätt sant och på ett sätt inte sant, utan det som är, egentligen är nyckeln är att jag driver då den här podden Perspektiv, och sen på den här resan då, vilket det är också, jag tänker universum, det är lite humor i det hela också, för att vi får ju det liksom, det vi behöver för att utvecklas och bli mer sanna i vår vision och sådär. Så ja. Då har jag liksom under den här resan stått upp för just att öppna upp för nya perspektiv. Jag kallar ju podden för Perspektiv, just för att jag tror på att det är viktigt att börja bjuda in nya perspektiv i sitt liv för att kunna liksom så här, ja, men öppna upp mer, för att det som är sant här och nu kanske inte är sant imorgon, och vad finns det för olika perspektiv till det här liksom. Och utmana de normer vi har och så vidare. Och sen på den här resan då så får jag då möta en man som jag faller pladask liksom in love, blir kär i, som är 27 år äldre än mig, som då är Peter som du har refererat till. Mm. Så det blev ju liksom, och det här skedde ju då för, ja men det blir nu 2 år sedan, vårt möte, första möte. Och det har ju då också varit verkligen en resa för mig i relation till mig själv att stå upp för det här. Alltså med tanke på de normer och de idéer och bilder vi har om huruvida det här är okej eller inte att leva i en relation med någon som är så pass mycket äldre. För det går ju liksom inte att sticka under stolen med att det är en åldersskillnad där. Och så det har varit en enorm resa, och i det här så har ju vi då också fått verkligen gå emot mycket rädsla i oss själva och bemöta liksom mycket för Peter, nu handlar det inte om honom, men så den skammen i att vara den äldre mannen som träffar en yngre kvinna, och för mig rädsla i så här, vad är det jag söker i det här, och det har verkligen varit en resa i att förstå sig själva i det. Så då valde vi också utifrån de här erfarenheterna att att starta ett segment av podden som vi kallar för Going Deeper. Så det är liksom en del av den redan befintliga podden, men det är också...
Ja, precis, det är som en liten... filial.
Exakt, en filial till podden. Så det här delar mer från vår relation och våra erfarenheter och så vidare. Och möter också gäster. Och då är det mer fokuserat på just relationer och kommunikation, som sagt.
Just det.
Mm. Och spännande.
Sen, ja, det ser ju spännande, Sara. Det finns ju mycket att prata om där. Sen har vi ju också då, för att komma lite mer in på självläkning, så har ju du en väldigt spännande berättelse. Du kanske har många. Du får berätta vad du vill.
I alla fall,
en specifik som vi liksom kände att det här vill vi lyfta lite grann och få höra lite mer om, och hur du har jobbat med det här, liksom vad du var med om. Och nu har vi inte, vi kommer senare när vi lägger ut det här så kommer vi visa bilder. Men du får gärna berätta om, det handlar om hud, att symptomen visade sig som hudproblem i ansiktet liksom. Men berätta gärna lite mer om det, och hur gammal var du och vad hände egentligen?
Nej, men precis, och det, ja, var börjar man den berättelsen, eller på att säga? Det får jag väl säga var det. Mitt wake up call när det kommer till självläkning, i förståelsen för att alla våra symptom egentligen är någonting som kroppen försöker liksom berätta för oss, och som är en möjlighet för oss att läka från insidan och verkligen självläka. Så att det som hände för mig och det som min kropp visade mig var helt enkelt symptom på min hud, som när ni nu ser bilden i efterhand så kommer ni se att det liksom hela mitt ansikte, Lisa, jag har alltid egentligen från att jag var liten haft känslig hy. Jag har fått höra att jag har en atopisk hy, liksom, eller vad det kallas, atopiska eksem, har jag fått höra sedan jag var liten. Så att jag har ju någonstans levt med den sanningen, liksom, att jag har känslig hy, och så har det varit det har varit min sanning. Liksom. Men det har aldrig egentligen, jag har ju gått på olika kortisonkurer, och jag har smörjt med kortison i princip hela mitt liv, genom olika faser så, men det har aldrig varit på den här nivån som det nu blev då för 1,5 år sedan, tror jag det var, 1 år sedan, något sånt. Och det som hände då var att jag, som sagt, hela ansiktet blossade upp i form av att, i princip som att jag fick brännskador i hela ansiktet. Bilderna kommer ni som sagt se, det ser ut som att mitt ansikte har blivit bränt, verkligen. Och vad exakt det här var, rent i form av så här, vad man skulle kalla det för sjukdom, har jag ingen aning om än idag. Men någonting försökte ju min hud och min kropp säga till mig efter alla de här åren då jag har gått med de här hudproblemen, liksom, som har varit mer subtila än vad de då blev för 1,5 år sedan. Så att det var de symptomen jag fick. Liksom. Det började med att det började liksom klia i hela ansiktet, klåda. Sen började de här liksom eksemen att vara. Så det blev var i hela ansiktet. Och sen Och vad var nästa fas? Sen blev ju huden liksom förhårdnad. Alltså, och det här var då, de här symptomen som jag beskriver nu är liksom under ett skov av de här eksemen. Och sen efter att huden hade förhårdnat så började det liksom flagna. Så det var ju liksom en enorm påfrestan på huden. Och det här var då bara i ansiktet, ingen annanstans på kroppen. Mm. Lite grann på händerna, men framförallt centrerat liksom i ansiktet. Så att det var kort om de symptomen. Så. Och som sagt, det kommer ju då de som lyssnar på se sen på bild också.
Mm.
Mm. Ja.
Alltså, men var det här någonting som kom plötsligt? Alltså, du kände, eller du har haft här känslig hy och sen så kom det här. Liksom bara, det är 1,5 år sedan, det är ju inte så länge sedan.
Det är ju relativt nyligen liksom. Nej, men det blossade upp och det jag kan se någonstans, det som jag tror och utifrån vi har förstått, fått tvingas förstå den här resan är också att någonstans så tänker jag att huden är ett organ som vill rensa saker åt oss. Liksom.
Yeah.
Saker som kommer ut genom huden är ju oftast kopplade till emotionella saker som behöver komma ut. Och det som hände tror jag också framförallt som gjorde att det här kanske blossade upp, som jag hade svårt att förstå till en början, också att jag befann mig helt plötsligt, hade jag träffat den här fantastiska, jag tänkte på tal om emotionell trygghet, så hade jag träffat en man, jag hade klivit in i en relation där jag för första gången i mitt liv kanske kände liksom total trygghet, att det var totalt hållen och safe att vara allt det som jag är. Så att helt plötsligt så började liksom andra typer av känslor dyka upp i mig. Jag började kunna gråta mer, jag började känna mig mer sårbar, jag kom i kontakt med mina känslor på ett annat sätt. Och i stunden så hade jag svårt att förstå hur det här skulle komma med de här hudproblemen. Det borde vara tvärtom. Jag upplever mindre stress nu än jag gjort tidigare. Jag upplever mer trygghet och så vidare. Men det jag kan se i efterhand var att huden någonstans äntligen fick vila. Eller huden, men liksom jag fick äntligen vila. Jag fick äntligen vara hållen. Och då kunde huden börja släppa på alla de här sakerna som jag säkert har burit på under hela mitt liv. Men inte förstått vad det handlar om. Så att det, ja, så att jag plötsligt kom de här symptomen och samtidigt så kanske inte alls plötsligt liksom.
Nej, alltså kroppen, så dels så kallar man ju huden för den tredje njuren och njurarna är ju liksom ett av våra främsta reningsorgan, så att när njurarna inte hinner med ibland att kroppen vill detoxa någonting väldigt väldigt fort, så trycker de, så tar kroppen ut det genom huden helt enkelt. Så att, det är ju precis som du säger att det är ett reningsorgan. Och sen så hänger ju allting ihop med känslor och liksom, det kan ju vara allt. Och vi pratar ju väldigt mycket om att när man grundar nervsystemet så får kroppen, alltså det är ju inte förrän vi blir trygga som vi känner oss tillräckligt trygga för att bearbeta det som behövs bearbetas. Så det känns ju som att din analys känns ju som att den är väldigt spot on där.
Mm, verkligen.
På många sätt så är det verkligen en hobbyanalys, eller på att säga. Jag är verkligen ingen liksom, profession inom just hudläkning, men den emotionella biten känns verkligen sann i mig utifrån också det du beskriver. Att någonstans så tror jag att mitt nervsystem verkligen fick verkligen vila liksom. Och att i det så fanns det utrymme för att läka alla de här sakerna. Och att någonstans känns det också att huden hade liksom väntat i alla år på att få släppa ut det här. Och så här, tills att jag hamnade på en trygg plats. Och då var det okej, nu kan vi börja bearbeta de här sakerna. Mm. För att du är trygg nu, du är hållen i det här. Liksom. Och du har det du behöver runt dig för att börja läka. Liksom. Mm.
Kunde du känna det direkt när det här hände, eller var det mycket andra känslor, eller är det nu lite grann i efterhand som du har kunnat göra den här analysen, eller hur kändes det med en gång?
100% i efterhand.
Ja, precis.
Nej, men jag tror att det har ju varit en jätteresa. Jag tror många som lyssnar och kanske har liknande problem eller har haft liknande problem eller befinner sig på en läkningsresa med huden kan nog relatera till att det väcker, och jag kan ju bara prata för mig själv där, men att det väckte väldigt mycket processer rent emotionellt i mig som inte egentligen var kopplat alls till huden, utan det handlade om min självbild, mitt självvärde, mitt självförtroende, min självkänsla, utifrån att helt plötsligt så ser jag ut på ett helt annat sätt. Jag kan inte sminka bort det här, jag kan inte dölja det här, antingen så är jag den jag är, och den jag är just nu är Madeleine med brännskador i hela ansiktet, eller liksom det som såg ut som brännskador i hela ansiktet, och jag är välkommen i världen som den här personen som ser ut så här. Så att bara det väcker ju saker, och liksom att också acceptera att det var som det var. Så att i stunden så var det inte lätt alltid att acceptera de här sakerna. Och framförallt inte i början av resan. Liksom. Så att mycket av de här insikterna har ju kommit i efterhand och på resans gång. Liksom. Mm. Och där tror jag också att en nyckel i läkningen var också just det här att landa i acceptansen. I att nu är det så här. Det finns ingenting. Jo, det finns massa saker jag kan göra. Men det kanske mest kraftfulla jag kan göra är att bara vara i det här. Liksom, och tillåta huden att göra det den behöver göra nu. För att läka. Liksom.
Ja, men precis.
Ja.
Ja, men acceptansen känner jag är en av de absolut största nycklarna till all form av, för det är precis som du säger, att kroppen visar ett symptom på någonting och att det finns någonting som kroppen vill säga till en, för att vi är i obalans på något sätt, så är vi i en obalans, och så att lyssna. Men att det finns så mycket motstånd i att, ja men, i smärta eller i liksom, oavsett tillstånd, så upplever jag att människor har väldigt mycket motstånd till att de inte accepterar att det är så här. Mm. Och att man letar ofta efter ett svar på utsidan. Att man ska hitta liksom en... Det är nästan som att man försöker läsa en bruksanvisning och se vad liksom, jag har skruvat ihop min hylla fel. Vad är det jag har gjort fel? Eller är det så att det faktiskt saknas någonting i leveransen? Det är där det är fel. Liksom. Mm. Men att då acceptera och våga titta på de här. Jag gillar det verkligen du säger, det här med att våga bjuda in nya perspektiv. För att det är någonting som jag inte ser. Eller det är någonting som jag inte gör i mitt liv som jag behöver ändra på. Och att alla har... Alltså att, visst, nu sitter vi och pratar om det här och du har din podd och vi har kurser och liksom coaching och allt så här. Att, liksom, att vi hjälper folk liksom, framåt. Men det är väldigt, väldigt mycket ens egna personliga upptäcktsfärd. Mm. Därför att utifrån kan folk bara ge liksom, pointers och dela sina perspektiv. Och så kan man liksom så här, ja, men det här resonerar med mig eller det här resonerar med mig.
Och det tror jag är så, det är jätteviktigt det du säger, det här att oavsett vad vi tre sitter och säger här idag, så är ju det enda som är relevant i vad som funkar för varje individ som lyssnar. Och där, precis, tänker jag också, om man kopplar det till liksom den västerländska vården, som jag under den här resan också fick förstå, alltså med all respekt för allt det akuta som den västerländska vården kan hjälpa oss med, men också att någonstans så är det som att vi har... Jag tänker att vi lever i ett samhälle där vi har vissa personer på en pedestal som så här generella kunnare, experter. Vi har alla de här läkarna som borde kunna massa saker. Och de kan massa saker, men de kan inte allt. Och där tror jag också att det har varit en resa för mig att inse att de mest specialiserade huddoktorerna i världen har inte, i världen ska jag inte säga, jag har inte träffat alla. Men jag fick gå till väldigt mycket experter inom hudläkare som var experter, varav ingen har kunnat varken ge mig en diagnos eller ge mig någon typ av lösning, eller liksom, jag har inte fått hjälp av den västerländska världen, och jag är tacksam för det idag, för det fick mig också att inse att vi behöver inte ha de här personerna på en pedestal, utan det vi ska ha på en pedestal, det är liksom vårt inre, för det är där vi har alla svaren. Mm. Och oavsett, tänker jag också, om vi träffar experter som faktiskt är kunniga, som faktiskt säger åt oss att det är det här som är ditt problem, det är det här vi vill göra för att lösa det och så vidare. Oavsett hur kunniga de än må vara, så är det viktigaste ändå att säga, okej, det här kan vara sant, men vad är sant utifrån det som händer i mig och vad behöver jag göra? Och det tänker jag är samma sak med oss tre här också. Vi är våra resor, men det är inte säkert att det är sant för de som lyssnar. Vi har ingen aning. Liksom.
Nej.
Så det är jätterelevant det du säger.
Mm. Ja, men vi säger ju alltid det, och det säger ju Simba och jag också, att allting vi säger är rekommendationer, och att vi delar från våra egna perspektiv och våra egna erfarenheter. Men att, alltså, det jag tänker är ju att, för jag var ju också, alltså jag har inte haft hudproblem, men liksom mina grejer syntes ju liksom inte på utsidan på det sättet. Det spelar ju egentligen ingen roll hur det ter sig, men jag är väldigt tacksam för det jag har varit med om, för att jag gjorde den inre resan, så har mitt liv blivit liksom enormt mycket bättre än om jag bara hade liksom fixat mina problem och fortsatt leva där jag var. Så nu har jag ju blivit presenterad med någonting liksom ännu större och ännu mer fantastiskt. Så att jag ångrar ju inte. Jag kan ju tänka så här, varför var jag tvungen att leva så? I och med att jag liksom 12-15 år levde väldigt, väldigt ohälsosamt. Och det kan jag väl vara så här, var jag tvungen att... Nu får jag ju betala för det här. Men hade jag inte gjort det så hade jag inte heller varit här.
Nej.
Exakt.
Så att det finns något väldigt... Alltså att de här motgångarna... Alltså, du nämnde det precis i början. Att universum är här för att... Alltså att alla våra obalanser är till för att liksom lära oss någonting och använda. Det är precis som en studsmatta. Att man... liksom använder de här negativa sakerna till att nå väldigt, väldigt, väldigt mycket högre. För att har man inte det, det är som en hävstång. Har man inga problem så har man heller ingenting att ta sats från.
Mm. Ja, verkligen.
Exakt, vi behöver det. Mm, det är liksom en del av den här resan, verkligen. Det vill vi inte vara utan alla dessa insikter.
Nej, men det är ju som ett spirituellt perspektiv på det.
Ja, verkligen.
Ja, men verkligen. Och jag tror där också att det finns jag läste ett inlägg igår på Instagram, men jag kommer inte ihåg exakt, men liksom kärnan i det var, då pratade de egentligen om anknytning, men just det här att vi lever i ett samhälle som premieras av liksom undvikande strategier, att ju bättre vi är på att trycka ner saker, desto mer framgångsrika och mer lyckade och typ lyckliga ser vi utåt. Och att vi, så här, ja, men hela samhället består av mycket människor som lever på det sättet. Och så är det vi strävar efter. Mm. Och det tror jag också, den bilden, det resonerade med mig. Och det skapade också mening utifrån min egen resa när det kommer till liksom, den emotionella biten också. Utifrån det här ni är inne på, att våga titta också på det som kan vara jobbigt och tufft och utmanande och så vidare. Att jag också kommer ifrån liksom, en bakgrund av att ha varit väldigt... Jag tror alla, alltså många människor har verkligen sett mig som en positiv och glad och välmående person under hela mitt liv. Men det som jag kom till insikt om var också att så här, ja, det har jag varit. Men jag har också aldrig varit i kontakt med någonting annat. Jag har bara känt positiva känslor under hela mitt liv. Och det tror jag också var en del av min resa. Att samtidigt som huden visade de här symptomen så började jag också komma i kontakt med liksom ett mörker inom mig. Jag spenderade en hel sommar med att ligga hemma och gråta och ha separationsångest. Och så här, det dök upp så mycket jobbiga känslor som jag aldrig hade fått titta på tidigare. Och den resan var ju också någonstans att släppa taget om så mycket gammalt som, och släppa taget om en liksom illusion av mig själv som jag hade, att ja, men jag är bara välkommen i den här världen om jag är den här positiva personen, den här personan som jag har byggt upp som är positiv och inspirerande och peppar alla andra, till att under den här läkningsresan har tillåtit mig att komma i kontakt med så mycket andra nyanser av känslor. Och där i stunden så var ju min upplevelse att så här, shit, jag håller på att tappa mig själv. Därför att jag är inte längre den här personen som jag har varit under hela mitt liv. Och nu när jag har kommit ut på andra sidan av det där och har hittat en mer liksom balanserad relation till mina känslor, så inser jag också att det som har hänt är att jag har gått från att vara en linjär Madeleine som har varit glad fast avstängd, alltså glad fast lite ytligt glad bara sådär, till att nu vara liksom en mer fri, levande, kvinnlig, liksom välmående version av mig själv, när jag har tillgång till alla de här olika nyanserna som inte bara är som en linje. Så här. Så där har ju det också för mig verkligen visat mig hur viktigt det är att våga titta på det som också är tungt. Liksom. Och det tänker jag knyter an till det ni sa om det här med läkning också. Att all den där skiten vi har varit med om, liksom, det fyller ju sitt syfte på något sätt. Det gör oss ju mer nyanserade som personer och mer profound. Liksom. Det bidrar till ett djup i oss som är relevant.
Det känns som att du har kommit så långt på väldigt kort tid. Liksom. Otroligt mycket insikter och det som jag har liksom lärt känna av dig, så känner jag verkligen att du bjuder på alla känslor och hela dig. Och att det måste gå ganska fort, liksom, hela den här processen för dig på ett vis. Även om du är väl aldrig klara, men jag menar, det känns som att du kommit väldigt långt där. Vad sa du nu? Är du klar?
Jag sa nej, men jag är klar nu.
Fan vad skönt. Berätta.
Ja. Nej, verkligen inte. Verkligen inte. Det är inte. Och det som jag tror är... Du har nog rätt i det. Det har nog gått... De här processerna i alla fall har på ett sätt gått snabbt. Och samtidigt så har det varit en resa, tror jag, som har börjat innan med hur den uttryckte det den ville uttrycka också. Så att, och när exakt den här resan började, den började nog innan det liksom. Sen kan jag också se verkligen att jag har gått igenom en, under de här 2 åren då jag har gått in i den här relationen med min partner Peter, så har jag upplevt att där har det för mig, jag har fått uppleva hur det går att växa i relation till en annan människa, som har blivit för mig en upplevelse av att jag tror inte att jag hade kunnat utvecklas på det sättet som jag har gjort med honom själv, för att det blir en sån enorm spegling och en kraft i att vi är 2 stycken som speglar varandra i den här utvecklingsresan. Och där kanske det inte måste vara en intim kärlekspartner, utan att ha nära personer som hjälper oss på vår resa tror jag är jätteviktigt. Så det kan jag absolut se har varit en bidragande faktor till att det har hänt mycket saker under de senaste 2 åren liksom. Att jag har haft väldigt mycket fint stöd och sparring,
ja,
i det hela.
Precis, och ni har kunnat gå ganska djupt liksom, i vad som egentligen händer, för det är det som känns som att du har lärt dig jättemycket av, att förstå det underliggande liksom, de underliggande krafterna till de symptomen du fick och vad det egentligen handlar om liksom. Och att du har kunnat jobba med de känslorna och acceptansen och allt det här.
Vi pratar ju väldigt mycket om att man behöver titta på det som gör ont och det som man försöker liksom, det som är oprocessat och så där. Och jag kan känna ibland när vi pratar om det att det finns människor som liksom, ja, men nu gör jag det här arbetet, nu skulle jag ju må bra. Nu skulle ju, jag gör ju alla de här, jag gör min meditation och jag gör min morgonrutin och jag tar hand om mig och äter bra mat och jag grundar mig och liksom allt sånt där. Och så, men nu börjar jag ju må dåligt istället. Och det var ju, du nämnde ju lite det i början, att men jag trodde ju att jag borde må bra egentligen. Och så när det här kommer då så det kan ju bli lite överväldigande, för att det kan, jag kan känna många gånger att när människor är redo, då kommer det som en liksom som en lavin av grejer, och att man liksom bara så här, oh, herregud. Upplevde du att det var så?
Ja, men verkligen, och jag kan så relatera till det du beskriver, det här att men bara, fan, jag skulle ju må bra nu, liksom. Vad är det här? Det här vill jag inte titta på. Och jag har många gånger på den här resan också känt att gud vad det vore mycket enklare om jag bara inte hade gjort den här resan. För att jag mådde ju ändå bra innan, liksom. Det hade jag kunnat leva i.
Men frågan är bara vad som hade
hänt. Ja, och frågan är bara vad som hade hänt om 50 år, liksom. Och allt jag hade lagrat på mig. Så att det, någonstans så tror jag att det som har hjälpt mig där har varit att jag har liksom valt en sanning av att det i slutändan kommer att stärka mig och att det läker mig. Och det är det jag tror att om man är en person som lyssnar på det här och går igenom det som vi pratade om, att man kanske är i en fas av att det är tungt och att man befinner sig på läkningsresan, så tror jag att en väg kan vara att titta på vilka valda sanningar vi har om det som känns utmanande. Att jag har någonstans, tror jag, fått skifta på en del sanningar jag har haft kring det, alltså det mörka, det tunga, det utmanande, att det inte är där, det är liksom inte, det dyker inte upp för att sabotera för mig, det dyker ju upp för att hjälpa mig läka någonting, det dyker upp för att finnas där för mig, för att hjälpa mig bli mer av den jag är här för att vara. Så där tror jag att det kan hjälpa om man vågar titta på vilka sanningar vi har och vad vi bär med oss också. Det kan ju vara så att man kommer från en bakgrund, en familj där man inte har pratat om känslor eller det som har varit utmanande, och då kan jag liksom tänka mig, precis som det har varit för mig, att det har varit utmanande då att tillåta mig att gråta till exempel har varit jättetufft för mig, eller det var det under den här perioden. Och det väckte liksom skam. Jag kommer ihåg den första gången jag grät framför liksom Peter, att det var jättestort för mig. Och det väckte jättemycket rädsla för att bli lämnad, och varför skulle han vilja ha mig nu liksom, när jag inte bara är glad. Så att jag tror att där kan det vara fint att titta på vad vi har för idéer om det som inte bara är ljus liksom.
Ja, men det pratar ju vi jättemycket om, alltså vad man har för trosystem och vad man kommer från för liksom, ja, men som du säger, med familjen, vad alla familjer har olika sätt att leva, olika liksom oskrivna regler och saker som man inte ens tänker på. Och när vi börjar jobba med människor så kommer ju ofta med, men gud, jag gör ju så här, och ja, det här, gud, min mamma sa ju alltid det här, och bara oj oj oj. Alltså man liksom börjar så här connecta de olika punkterna och skapa liksom, för verkligheten finns där, men att av någon anledning så är vi förhindrade att se det. Och så ligger liksom skammen och skulden som ett litet lock på. Liksom varför. Och det, så mycket av det där ligger ju bara som ett mjukvaruprogram som bara ligger och kör. Liksom. Tänker inte ens på det. Och är helt omedvetna om. Jag var ju helt omedveten om vad jag höll på med. Och liksom, jag tyckte ju ändå att jag var hyfsat smart och liksom med i matchen och liksom sådär. Men nu i efterhand, jag hade ju inte en susning. Alltså. Helt ja. Bara.
Bra beskrivning då. Jag var med i matchen liksom.
Ja, ja. Man trodde man var med i matchen, men det, nej, var vi inte.
Nej. Jag är som, du vet, jag känner som jag spelar i det här laget när alla springer på bollen. Ja. Nej, men att det finns så mycket att lära, och att det här, jag har ju gått så otroligt många utbildningar, för att när vi flyttade, så Simba, min man, han har ju liksom jobbat med det här länge. Jag bytte ju från liksom från reklambyrå till det här. Jag var ju intresserad av hälsa och liksom kost och träning och liksom bla bla bla, och började ju jobba lite så här med meditation och spirituellt innan jag flyttade hit. Men alltså inte alls på samma sätt. Jag verkligen hoppade av tåget och gjorde någonting helt annat. Så jag har ju verkligen fått lära mig. Och började ju med att liksom hitta min egna intuition. Vad är rätt och vad är inte rätt? Mm. Så men just att ha det här liksom beginner's mindset hela tiden. Och tänka så här att, ja men, uppenbarligen så funkar ju inte det jag gör. Om jag mår så här dåligt så funkar ju inte det jag gör. Jag är öppen för, och min erfarenhet är att ju sämre skick man är i, desto mer öppen är man för liksom, alternativt. Och det är det som jag menar när folk säger så här, alternativ läkning. Ja, men det är ju snarare ett alternativt synsätt från liksom det här som du pratar om, att man har människor på piedestal, att det finns, alltså det här att det finns liksom ett system som man liksom bara ska följa. Och så som Fia som var med i podden för inte så länge sedan, hon hade ju liksom 1 miljon olika grejer, och till slut så sa läkarna så här, vi kan inte hjälpa dig mer. Det är liksom, man hade kommit till slutstationen där. Mm. Och att man liksom förlitar sig på det, men att trosystemen är då att det kanske finns ett alternativ. Det kanske finns någonting där ute. Mm.
Alltså, ja, jag vet inte hur konspiratorisk man ska bli. Och det är ju inte ens konspiratoriskt, det är ju bara egentligen fakta. Men också det här att sjukvården egentligen är ju inte, de är inte, alltså, på ett sätt vill de inte bli av med. De vill ju bli av med oss för att de inte vill lägga tid på oss. Men de vill ju också att vi ska ha våra symptom så att de kan sälja mediciner till oss. Yeah. Så bara utifrån den insikten så kan man också börja ifrågasätta. Ska jag äta kortison i 20 års tid? Nej, men alltså, att det, liksom, ja, men exakt. Det är ju lite sorgligt också om man vågar titta på vilka krafter som också ligger bakom saker och ting.
Ja. Jag tror det är väldigt viktigt att våga det just. Och att se från olika håll och vinklar. Och ja, men liksom bara se det för vad det är. För det är så det funkar i vårt samhälle. Och vi behöver se alla delar av det. Ja. Och för att också kunna blicka inåt och se vad är sant för mig, vad är rätt för mig och vilken väg ska jag gå. Och man kan lyssna på olika tips och råd på vägen. Liksom. Men någonstans måste man hitta inom sig själv. Mm. Vilken väg ska jag gå, vad tror jag på?
Men det är ju det som är så intressant om man pratar om alternativ då. Så det som vi pratar om väldigt mycket, Linda, det är ju då nervsystem, grundning, liksom känslohantering, alla de här grejerna. Ja. Det är, jag menar, nervsystemet är ju inget hittepå. Det är ju och meditation och liksom allt det som vi pratar om nu det liksom, att fasta, det finns också hur mycket vetenskapliga bevis på hur läkande det är för kroppen och sådär. Och att det är ju inte ens alternativt det vi pratar om längre. Det är
ju Nej, precis, vad jag skulle säga. Man kan inte säga att det är alternativ. Det är jättekonstigt att ens uttrycka sig så.
Det blir jättekonstigt. Ja. För att nu är saker och ting vetenskapligt bevisat, men det är inte allmänt känt. Det är liksom,
och det är inte allmänt vedertaget liksom.
Nej, men jag pluggade ju väldigt mycket med Deepak Chopra till exempel. Han är ju läkare i grunden och de jobbar ju bara med liksom studier och vetenskap. Jag är inte så intresserad av det för att jag vet att det funkar. Jag behöver inte ha, jag behöver inte följa upp några studier överhuvudtaget för att jag vet att det här funkar. Men visst att han envisas med att presentera en massa studier för det. Jag menar, det säger bara, men det är jättebra att du gör det så slipper jag göra det.
Exakt.
Men
exakt.
För mig så, det är liksom... Jag menar, det är liksom toppatleter börjar använda liksom det som vi presenterar och det vi pratar om med liksom breathwork och liksom allting som har med självläkning att göra. Meditation och visualiseringstekniker och växtbaserad kost, det måste man inte äta. Men liksom att jobba med kosten och jobba med sömnen och återhämtningen och att bearbeta sina trauma för att man blir en bättre atlet. Det är liksom, det är inte hokus pokus längre.
Nej.
Det är verkligen
Men det är verkligen intressant. Det är som ni säger, det är inte ens det längre. Och samtidigt, för det, jag hade en gäst i podden som heter Linus Mårtensson som jobbar, han är dels läkare i grunden och sen nu så jobbar han med funktionsmedicin. Och han då pratade väl lite grann om huden men också om tarmbesvär. Och då drog han upp ett exempel, till exempel från hans tid då, som läkare, där han beskriver då hur patienter har liksom sökt vård för tarm, alltså olika typer av problem med tarmarna liksom. Och hur man då inom den traditionella vården menar på att det inte spelar någon roll vad du äter. Och det blir också, och det är liksom, det är 2022, det är på riktigt, jag skämtar inte. Men för oss alla, troligtvis många som lyssnar på det här, så tänker vi kanske att det borde spela lite roll i alla fall vad du äter om du har tarmproblem. Men så att det känns också som att på många sätt har ju inte den västerländska vården riktigt hunnit med på den här utvecklingen. Så.
Nej. Alltså, ju djupare jag kommer in i det, om man ska prata om maten. För jag började min självläkningsresa med detox. Så jag läkte liksom jättemycket av mina fysiska problem med bara kost och detox. Sen har jag då, sen så kom jag liksom till en viss nivå och så har jag utforskat liksom massor med andra grejer. Och sen så då, när jag har, ju mer jag lär mig så inser jag också att om du är grundad, om du har ett grundat nervsystem och om du har bearbetat liksom dina oprocessade trauman, alltså det här som du väger, som du går omkring och bär på. Om du bearbetar det, och så när jag säger grundat nervsystem, då menar jag att man inte har någon stress på kroppen. För att ett aktiverat nervsystem ger ofantliga mängder stress. Och alltså om man säger att allt det där är i balans, då kan du äta vad som helst. För att då är kroppen som ett olja, liksom maskineri som klarar av typ vad som helst. Men för att vi är i så pass dåligt skick, och jag tror att folk inte förstår hur, nu ska ju inte, det ska ju inte vara någon skrämselpropaganda, men det tar ett tag för kroppen att få så kraftiga symptom som vi har, för att kroppen är väldigt liksom resilient. Den är ganska motståndskraftig, så att
Det har gått ganska långt redan liksom, när det börjar synas i huden och liksom alla såna här symptom.
Ja, och liksom, det här med de här personerna som har tarmproblem. Jag är helt övertygad om att deras liv inte är perfekt förutom maten. Jag är helt övertygad om att, att kroppen är nedsatt, att den fysiska kroppen är nedsatt och har stressorer, starka stressorer. Och alltså, med högsta sannolikhet obearbetade känslor.
Det är jätteintressant det du säger, precis hur det spelar in, ja. Och att när kroppen är grundad, när kroppen mår bra, när den är väl fungerande, då kan vi äta lite vad som helst. Det har också varit någonting som jag gick in mycket i min läkning var just kosten och att liksom, ja, men dra ner på vissa saker och så vidare. Och det jag trodde där och då var att jag kommer aldrig kunna äta de här sakerna igen. Jag kommer aldrig kunna äta spannmål, jag kommer aldrig kunna äta mejeri och så vidare, utan det här är jag allergisk på. Till att nu inse att, ja, men jag kan äta det nu igen. Jag behöver inte äta så mycket av det, men min kropp reagerar inte i panik när jag äter det. Till skillnad från där och då, när kroppen var i obalans. Liksom.
Ja, men det är jag helt övertygad om. Ju djupare jag går, desto mer förstår jag också att det här med den interna dialogen och vilka sanningar vi skapar inne i oss själva, det har en superpåverkan på varenda cell i kroppen. Och det fick jag lära mig genom traditionell kinesisk medicin i kombination med lite olika andra grejer. Men just att det här att, ja, men jag kan inte äta det här. Och så, alltså det är precis som att kroppen bygger upp en egen verklighet kring vissa saker som skapas från liksom en faktisk händelse. Eller, alltså det är någonting som byggs upp över tid. Kroppen är en överlevnadsmaskin och vi skapar olika sätt att hantera saker som kroppen upplever som fara. För man behöver liksom gå tillbaka till och titta hur exakt kroppen fungerar och varför den gör olika saker. Och allting handlar om överlevnad. Så att man skapar sig en bild där man utesluter olika saker för att överleva. Men sen då om man läker kroppen så vi glömmer ofta att liksom släppa de här. Alltså vi lever så väldigt, väldigt i vårat sinne.
Jag upplevde ju... Nej, men jag tänker bara på det här med nervsystemet så, som har varit en extremt stor aha-upplevelse för mig, från att när jag kom till Farmen, när det var lite illa ute med mig där, så har jag ju trott att, för jag har jobbat mycket med känslor och även med healing och sånt också, och jag har nog trott att jag har kunnat släppa på mycket mer än vad jag har kunnat, och inte förrän jag började förstå nervsystemet bättre och att det behövs den här grundningen för att jag överhuvudtaget ska kunna processa och släppa på energier, stagnation och allt som liksom har skett, som jag har bara sparat på överallt i kroppen liksom. Så det var ju en jättestor del, och det är ju inget flummigt överhuvudtaget som vi var inne på förut. Det är ju liksom bara det är så självklart just nu liksom för mig. Så att, och självklart kosten är en enormt stor del och var för mig också, men just med grundningen och förstå skillnaden och känslan av när jag är i en grundad när Linda är grundad, det är då jag verkligen känner också hur snabbt jag kan faktiskt släppa på känslor och att jag kan titta mer inåt och jag är mycket mer lugnare i mina beslut och vad jag liksom överhuvudtaget med allt i livet, allt ifrån vad jag äter till hur jag tänker och vilka jag är med och vilka beslut jag tar varje dag, att hur jag spenderar mina dagar och allt det här. Det spelar så enormt stor roll med grundningen.
Ja, visst. Ja, men
tittar man på stor del av läkningen.
Ja, men jättestor. Jag menar, tittar man på liksom de mest framgångsrika traumaspecialisterna i världen, vad pratar de om? Ja, nervsystemet.
Ja.
Det är liksom det är, ja, jag vet inte.
Ja. Vi använder också begreppet, nu vet jag inte vilka era lyssnare är, och de är säkert djupt inne i det här. Jag tänker bara begreppet trauma, att så många också när man hör det kanske tänker att det behöver vara så, det behöver vara stora saker, det behöver vara liksom, och så vidare, utan också att se att vi alla människor bär på trauma oavsett vad det må handla om. Så har vi ju alla olika typer av liksom, saker som vi behöver bearbeta. Så att trauma inte heller behöver vara de här stora sakerna.
Nej,
det är väldigt stort på sitt sätt.
Nej, men det är jättebra att du poängterar det. För trauma för mig är bara oprocessade. Det är bara liksom, ibland pratar man om ofullständiga stressresponser i kroppen. Eller att det är olika känslor och händelser eller upplevelser som man har haft vid något tillfälle i livet som man inte... För det så som det handlar om är att man ska leva i ett grundat tillstånd. När det händer en incident så blir man ogrundad, nervsystemet aktiveras. Man tar sig till trygghet, alltså... vid något tillfälle så tar händelsen slut.
Mm.
Och då går man tillbaka till ett grundat tillstånd. Och då processar man det som har hänt. Och när då nervsystemet kommer ner igen till det här grundade tillståndet, då släpper kroppen automatiskt på de känslorna och den energin som har skapats vid... Det kan ju vara olika typer av känslor.
Mm.
Men i dagens samhälle så... Vi lever liksom konstant i det här aktiverade tillståndet och bara sparar på oss nya saker. Och
det är liksom inte sällan... tid. Nej, precis. Nej, det är som att vi inte har tid att sätta oss och bara grunda, som du säger. Liksom. Utan att då ska vi springa till nästa grej och så har jag fått ta det sen. Liksom. Jag får ta det nästa år. Jag tar det på semestern. Jag tar det så här. Om 2 år då ska jag ta det lugnt. Nej, men så här. Det står lite hur många lever och då hinner vi aldrig någonsin. Vi har ju den här fantastiska förmågan i våra kroppar. Vi behöver inte gå till en psykolog heller, utan vi har den här förmågan om vi bara lär oss hur vi ska grunda oss och hur vi ska hantera saker och ting som händer i livet.
Mm.
Så det är, ja.
Och ju mer vi lever i det aktiva tillståndet, desto mindre påverkan behöver det vara. Alltså, det behöver inte vara de här, precis som du säger, Madeleine, att det behöver inte vara de här fruktansvärda sakerna som har hänt, utan det kan vara den här konstanta aktiveringen också som aldrig någonsin får processas. Och det kan vara att man liksom får, att man aldrig får tillräckligt med sömn till exempel. Eller liksom, det kan vara, nej, men att man aldrig kommer
som ner. Som du hatar. Alltså, som jag tänker att många, eller att man jobbar på ett jobb där man, som man hatar eller inte trivs med. Det tänker jag är ju en sanning för många, liksom, eller en verklighet för många. Att många lever också liv, oavsett om det är ens jobb eller det är ens relation eller vad det nu är. Att vi lever liv som inte är vår egna, utan att vi lever liv baserat på det vi tror förväntas av oss. Och det tänker jag, om man gör det i 50 års tid så borde det sätta sina spår i kroppen, tycker jag.
Det gör det.
Tills att kroppen talar.
Att du gör det i 10 år.
Ja, precis. 50 är lite overkill.
Ja, men exakt.
Nej, men då upptäcker man det ju sent. Liksom.
Mm,
men alltså, jag vill verkligen inte säga det här för att, liksom, för att det ska bli någon skrämselpropaganda. Utan jag vill prata om det här för att folk ska förstå att det går att komma tillbaka från i princip vad som helst.
Mm.
Det är liksom det budskapet jag vill få fram, och att det ska inte bli någon form av liksom att man vältrar sig i det som gör ont och är jobbigt, utan att snarare hoppfullt att man kan komma tillbaka från, det behöver inte vara så här.
Mm.
Och det finns,
den är så viktig, perspektiv. Ja.
Det finns perspektiv, det finns andra sanningar där ute. Du kan själv välja din egen sanning.
Mm.
Och man kan titta på vilka sanningar man har liksom fått av någon annan. Är detta min sanning eller inte? Man kan välja det själv och man kan titta på det själv och utforska det själv.
Mm.
Och ju den där mer är så fri... viktig. Det vet jag också, att det var en sak som verkligen landade i mig, som jag fick höra av en person som jag hade kontakt med i relation till den här läkningsresan i början. Och där hon sa just de här orden till mig, att Madeleine, jag vill att du ska veta att du kommer att läka, du kan läka, du kan bli fri från det här. Och det var en sån insikt som för mig var helt liksom, jag hade ju bara hört hela mitt liv att jag har känslig hy, så det kommer jag ju ha, och nu kommer jag se ut så här i mitt ansikte för resten av mitt liv liksom. Så att den där tror jag är så viktig, som du verkligen trycker på där, att det går att läka och det finns vägar dit. Och jag tror också där att du är inne på perspektiv, det är en del, och också det här att vara nyfiken på vad är det kroppen vill säga till oss. Att istället för att liksom slå på oss själva och slå på vår kropp och bli arga på den och säga varför håller du på så här, så att istället koppla på nyfikenheten och verkligen där hej kroppen, vad vill du? Vad vill du visa mig? Ja. Vad är det du försöker säga? Och verkligen lyssna på vad de här signalerna försöker tala om för oss. Så den, ja, viktigt att du tar upp den, att det går att läka.
Om man tittar på att, som du beskriver i din resa, att det kom upp väldigt mycket känslomässigt, att det var det som du såg var liksom kopplingen. Sen så är det ju alltid massa saker runt omkring och så där, men det var den stora kopplingen som du gjorde. Och det här att analysen som du har gjort, att när du väl börjar bli grundad och känna dig trygg, så kom allt det här upp. Och just att det sitter i ansiktet blir också, det blir en väldigt, väldigt existentiell upplevelse. Det blir så otroligt påtagligt, för att annars om man ser helt normal ut så kan man åtminstone liksom fake it till you make it, men det går liksom inte att komma undan i en sån situation. Och så om man då, vi kopplar det lite till att när vi jobbar med våra kunder så säger vi så här, att vi behöver grunda nervsystemet, och när du gör det så får du möjlighet att titta på det som kommer upp, för då kommer kroppen automatiskt få upp liksom det som är oprocessat, och det är inte alltid så roligt, och det är det vi kallar liksom att man mår räv, att man, ja, idag mår jag lite räv, och det har vi myntat med Fia och Linda, att det är liksom ett ord som vi säger, att, ja, men det är lite så här, men jag processar gamla grejer. Så om vad skulle du säga att när du mådde räv och när allt det här gamla kom upp, vad gjorde du då? Hur hanterade du det, och liksom hur tog du dig igenom det?
Massa dagar hemma gråtande i sängen, skulle jag säga. nej, men verkligen, det var nog det som var det starkaste, att tillåta mig själv att vara i det som kom upp. Och i det så för mig, jag tänker att vi alla människor har våra utmaningar på olika platser liksom. Och för mig så, jag hade, jag tänker det här kopplat till att be om hjälp, våga vara hållen och så vidare. Så för mig så kom jag då från en period av mitt liv där jag spenderat väldigt mycket tid ensam. Jag hade liksom blivit expert på att vara i mitt eget sällskap, som jag vet att många människor har svårt för. Och det var någonting som jag då hade blivit duktig på, för att jag hade spenderat mycket tid själv och jag var bekväm med mitt eget sällskap och jag kunde hålla mig själv och så vidare. Och när det här då dök upp och jag kastades in i alla de här emotionella processerna och alla de här tårarna som behövde komma ut genom mig och allt det här, så insåg jag att för mig så var det mest sårbara jag kunde göra att be om hjälp och att be om att vara hållen i det här och be om att inte längre behöva vara ensam, för att jag hade, utifrån att jag hade liksom verkligen tränat på att vara själv och lära mig att hålla mig själv. Och det var det jag såg som det liksom strong independent woman, liksom, den grejen. Så att för mig var det mest sårbara jag kunde göra i den här perioden, som sagt, att be om hjälp och att våga sträcka ut en hand. Och den personen som då fick finnas där för mig var som sagt min partner. Och vi var ju då i en relativt ny relation. Så att där skulle jag säga att en av de sakerna som för mig, ja, som var utvecklande för mig där och då, var att våga be om hans närvaro i det här. Också, alltså, dels det, men också att känna in i de faserna där jag faktiskt behövde vara i det här själv. För det var ju också en del av det, att jag kanske också behövde processa vissa saker ensam och så vidare. Så att det var, ja, jag vet inte om du svarar på din fråga, men någonstans så kontentan är ju att jag verkligen bara behövde rida igenom de här känslorna. Att inte försöka förändra, inte försöka fixa, utan bara vara i det. Och det jag tror också hjälpte mig då mycket var just att jag också vände min nyfikenhet till personer som till exempel pratade om känslor. Jag fick leta mig till förebilder som pratade om liksom emotionell mindfulness. Så att jag började vidga på mina perspektiv när det kommer till innebörden av känslor. Som jag var inne på också, det här med vilka valda sanningar jag hade om tårar till exempel. Det satte ju mig liksom i, jag kom ihåg vissa stunder där jag hade liksom panik. Alltså verkligen panik i kroppen för att jag låg och grät. Och att jag upplevde att jag liksom tappade kontrollen över mig själv när jag grät. Och ju mer motstånd jag hade till de här känslorna, desto längre höll de ju sig också kvar. Så att det har varit verkligen en resa i att hitta ett nytt förhållningssätt till alla olika typer av känslor. Liksom. Så att, ja, jag vet inte om det svarade på din fråga.
Jo, absolut. Ja. Nej, men det vi försöker lära våra kunder är ju att, och det vi förespråkar är ju att just hålla space för sig själv och att liksom grunda nervsystemet, känn känslan och att våga känna känslan. För att jag brukar säga att vi har alla, det är ju det här som är traumat då, att vi har alla någon form av liksom, om man ska säga, en enhet av oprocessade trauman eller oprocessade känslor och händelser. Man behöver inte ens benämna det som trauman, men oprocessad energi i kroppen. Alla har, vissa har liten och vissa har stor, och det är svårt att veta. Man kan titta på liksom mängden symptom man har, så kan man liksom titta liksom, och se att om jag har mycket symptom så har jag antagligen mycket oprocessat. Och att det oprocessade kan vara mat, kemikalier, känslor, stress, trauma, liksom vad man, det finns massa olika saker. Men att grunda nervsystemet och känna känslan, så bara liksom öser man ur den här, alltså det blir en väldigt teknisk, kroppen svarar och det här behöver du känna för att bli av med. Det är liksom väldigt enkel liksom balans där. Och det brukar folk uppskatta väldigt mycket att förstå. Men jaha, jag behöver bara känna känslan. Ja, det är ju skit. Men jag märker ju att jag mår bättre sen. Jag märker ju hur det liksom blir bättre. Och då, om man ser det som en direkt koppling, att du har jätte... Alltså det ser ut som att du är brännskadad i ansiktet. Okej, men då går jag hit och känner känslan och så blev jag av med det. Att det, liksom, att det är så som kroppen tekniskt fungerar. Och det var det som... Och när du säger då att nej, men jag var bara tvungen att känna känslan. Ja.
Det som är så spännande också. Jag vet, jag har haft också en gäst i podden som i flera tillfällen har sagt det. Det värsta som kan hända är att du känner en obekväm känsla. Och det är verkligen något som har liksom etsat sig fast i mig. Och det har hjälpt mig i mycket stunder av då det har känts obekvämt att också landa i att okay, det värsta som kan hända nu, det är den här obekväma känslan. Och samtidigt som att det kan låta liksom, ja, alltså för samtidigt som att det citatet får oss tänka att det inte skulle vara så jobbigt, så är det ju det som är kanske det allra jobbigaste som vi har under våra liv, att vi känner massa känslor. Så samtidigt som att det är det jobbigaste vi har, så är det också inte så farligt. Alltså att det blir som en paradox i det där. Att det är inte så farligt. Fast det känns väldigt farligt.
Ja, men det är ju det som är. Det är ju det som. Det är därför vi kommer tillbaka till det här. För jag vill verkligen. Det här är det som jag ser står mellan människors liksom välmående och icke-välmående. Det är den här enorma rädslan för att känna känslan. Och det här otroliga motståndet till att gå där det känns obehagligt. Och när man pratar om så här att du kommer, när man pratar om så här personlig utveckling och så här jobbcoachning och så här, ingenting kommer ske inom komfortzonen. Du måste liksom utmana dig själv och bla 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 bla. I de sammanhangen så är det liksom helt okej att man ska kasta sig ut och man ska face your fears, och det är liksom det ena och fjärde. Men när det kommer till det här, att då är det bara...
Ska vi hålla igen?
Ja, och det är så himla märkligt på något sätt. Och det är väl den delen som jag ser att människor har allra mest... Ja, men det är den kullen som är liksom högst att ta sig över. Mm. Att våga känna känslan och förstå att det är... Ja, men man måste vara grundad. Man måste, det är därför som grundningen är, och att hålla sig själv, som du säger. Att kunna grunda, förmågan att grunda sig själv. Och att hålla space för sig själv när man känner känslan. Och har man varit med om helt vidriga saker, så är naturligtvis, då behöver man ju ha hjälp med det. Men mekanismen är densamma. Och precis som du säger att, ja men... Trauma behöver inte vara de här helt sinnessjuka grejerna. Utan de allra flesta, de behöver bara känna helt vanliga känslor.
Mm. Och att det är, som du säger, att det är vanliga känslor. Det jag tror också för många, utifrån också det jag nämnde tidigare, att vi lever i ett samhälle där, alltså, det vi ser utåt är liksom mycket undvikande strategier, där det som välkomnas och premieras är din glädje och ditt leende. Så att då blir det också, om vi lever i det samhället, vad händer då med oss när vi ligger hemma och gråter? Då är vi inte välkomna i det samhället som har presenterats för oss. Så att det blir också att kanske, ja, men hitta liksom någon typ av ny relation till vad de här andra känslorna som vi inte ser kanske utåt, alltså vad innebär de för mig? Hur kan jag känna mig välkommen även i det liksom? Och som du är inne på, det handlar inte mycket om att hålla sig själv i det.
De måste få en större plats. Det tycker jag att jag pratar med många om liksom där ute, vänner och alla möjliga som jag möter. Hur viktigt det är att liksom låta det få ta plats. För jag har ju själv levt så jättemycket att mår jag lite dåligt och då håller jag mig undan, då håller jag mig hemma. Jag ringer inte ens mina bästa vänner liksom, för att då, det ska hållas inne på liksom. Det sköter jag själv. Och så kan jag bjuda på lite glädje istället när jag ringer. Stanna kvar på ditt rum tills du är glad, då får du komma ut liksom. Lite sådär tror jag att många är uppväxta och att vi inte vågar. Och då håller vi oss hemma istället för att jag kanske kan komma ut och träffa er och äta en middag ikväll fast att jag inte mår, fast jag mår lite räv. Och att det är okej. Och egentligen tror jag att det är det för de flesta, men vi alla lever mycket i den här liksom tron om att vi inte får visa hur vi mår.
Nej,
och hur
men det påminner ju om varför de mår dåligt.
Ja, men precis. Jag tycker att det är häftigt att sprida med det här liksom, att verkligen att våga det.
Och kanske, dåligt.
Ja, våga dåligt. Ja, men precis.
De är dåligt.
Lite dåligt.
Nej, men det handlar ju om att man mår inte dåligt bara för att må dåligt. Alltså när man är i känslan, då processar du ju känslan. Då gör du ju någonting konstruktivt med den. Inte en massa undvikande beteenden. För att då mår man ju liksom dåligt fast väldigt lång tid istället när man ser sina undvikande beteenden.
Jag tänker det hänger också ihop med som du beskriver, Linda, det här också att alltså, från den personen som många kanske har förknippat dig med, också den här positiva, glada som bidrar på det sättet, att det handlar också mycket om att, och som jag också kan känna igen mig själv i då, det här att vilka roller vi också har. Alltså det kan ju vara oavsett om det är i ett familjesystem eller om det är i en vänskapsrelation, att vi har liksom en persona som vi har skapat. Och vad händer med oss om vi inte längre har den rollen? Och det kan ju bli jätteobekvämt om Energy Linda inte längre är Energy Linda, utan hon är Räv Linda liksom, på en Linda. Vad händer då med då vet inte
vad händer längre.
Nej, men och vilken box ska vi då? För tänker vi människor, finns något typ av behov att liksom veta och kontroll och Linda i den här boxen?
Jag trodde hon var sån här.
Men om du då kommer lite låg, om du då kommer lite lågmäld och inte håller låda liksom på en middag, vad händer då med alla dina vänner? Alltså, så att det blir verkligen också det här att det, som du sa, Sara, att det är klart att det väcker ju saker i de som man då möter när man kliver in i en ny roll. Och väljer det, att lämna sina gamla mönster liksom för en stund.
Ja, men det är ju det som min detoxlärare pratade om varför folk misslyckas med att läkas. Så sa han ju att en av de största delarna, som är en av de värre delarna, det är ju att de inte får stöd från hemifrån familjer. Att de inte får lov att göra den typen av hälsosamma förändringar som de behöver göra. Därför att om en gör det så visar ju det vad de andra inte gör. Och att när det går så långt så sitter traumat så otroligt djupt. Och att hur vi liksom kontrollerar vår omgivning med skam och skuld. Och, det kan ju gå väldigt, väldigt djupt. Så det där med familjen är ju otroligt, otroligt stor påverkan i vårt välmående. Och inte bara genetik utan på en social nivå.
Exakt.
Jag inser att tiden springer iväg och jag skulle behöva börja avrunda, för jag ska faktiskt iväg här om ett tag. Om det är
precis. Okay. Självklart. Vi skulle vilja avrunda.
Prata vidare hela dagen, men vi kan ju fortsätta sen.
Nej, men det är verkligen dags att börja avrunda. Och göra en liten check om det är någon som vill säga någonting mer. Känner du att du har fått säga det som du... Du kanske inte visste riktigt vad du skulle säga, utan vi är ett mer förutsättningslöst samtal här.
Ja, nej, men det jag tänker är, som jag, både har vi redan nämnt, men de liksom tre, liksom, om jag ska skicka med liksom tre, för att knyta ihop det jag tänker är relevant från mina delningar här, så tänker jag dels det här med liksom nyfikenheten, att koppla på sin nyfikenhet inför vad kroppen vill berätta, och verkligen också kanske faktiskt rikta frågor till din kropp. Kroppen, vad vill du berätta för mig? Vad är det jag behöver veta? Vad är det jag behöver höra? Och så faktiskt lyssna på svaren. Så det är väl det ena. Och det andra tänker jag är, tillit har varit viktigt. Och så tänker jag, som något vi har pratat om också, är tilliten till att du kommer att läka. Och bär med dig det i resan. Att det kommer att, det finns någonting efter det här. Liksom. Och sen det tredje tänker jag, som också varit inne på, med acceptans. Att acceptera att du är där du är. Och att du också är precis där du behöver vara, hur jobbigt det än känns, så får vi alltid det vi får, det vi behöver och inte det vi vill ha, tänker jag. Så att ni fick en tillit och acceptans, tänker jag kan sammanfatta.
Det tycker jag kändes jättebra.
Fint.
Verkligen, det går helt i linje med självläkningen.
Men då tackar vi dig för idag och så.
Tack snälla, så hörs vi vidare. Det gör vi.
Tusen
tack. Snälla, tusen tack.
Och vi tack alla som har lyssnat.
Ja.
Hej då.
Jag och Sara fortsätter med avslutningen.
Ja, på dagens. Det var ju väldigt trevligt. Det tyckte jag var... Jag gillade verkligen hennes avslutning där. För det... Ja, men det var, hon sammanfattar precis det som jag tycker är... Ja, men om man tittar, vi försöker ju liksom skapa avsnitt där vi känner ju in liksom hela gruppen med alla människor vi jobbar med på något sätt. Och att vi så här, men det här budskapet tror jag liksom att gruppen behöver nu. Och det var just det här liksom tilliten, att det finns någonting, att det kommer bli bra. Och den här nyfikenheten och acceptansen till... Det kändes som att det var... Bra verkligen. Sommarprat, tycker jag.
Väldigt bra, absolut. Väldigt bra sommarprat. Jag tror att det kan vara väldigt inspirerande liksom, i allas våra resor. Liksom, våra självläkningsresor. Ja, otroligt spännande. Vi skulle säkert kunna prata hela dagen utan tvivel.
Ja, vi behöver faktiskt också lägga på. Vi brukar ju sikta på en timme. Så det har vi ju
men exakt. Vi har ju liten, den där akademiska kvarten har vi ju ändå till förfogande. Ja. Men vi
känns också som att vi försöker smita i förtid om vi slutar inom en timme.
Ja, nej, men precis. Nej, men det är ju helt okej också. Men ibland är det svårt att avsluta mitt i. Ja, ska vi göra en liten avslutning?
Ja, om man gillar det vi pratar om du känner att det här resonerar med mig, jag vill göra en förändring i mitt liv, så kan man gå till vår hemsida, självläkning.com, och där ser man en översikt på allting som vi har på gång, men... Vi brukar sammanfatta det i 6 steg, så för att göra det lite enkelt. Att man kan hoppa på var man än känner att man är. Man kan börja på steg 1 och jobba sig uppåt. Eller så kan man hoppa på steg 6 direkt. Det finns inga regler.
Men exakt. Mest man kan komma rakt in på retreatet. Men man kan också börja med nyhetsbrev, följa oss på YouTube och lyssna på podden och allt det här som du sa.
Ja, men precis. Så man bara säger om stegen. Steg 1 är ju då det du sa, nyhetsbrev, podden, YouTube.
Ja.
Steg 2 är att vi har på vår hemsida har vi ett gäng självgående kurser där du kan titta på om det är något som resonerar. Steg 3 är våra livegrupper. Det som vi att vi ses emellanåt.
Precis.
Liksom där vi är med, det är som en självgående kurs fast inte självgående.
Ja, men exakt, vi har seminarier och vi finns där mycket, mycket, mycket mer på hela resan. Ja.
Och steg 4 är ju det som inte är lanserat ännu, men fjärilsresan. Det är när man hänger ett helt år med oss som en månads prenumeration som kommer vara någonting som faktiskt kommer vara hyfsat tillgängligt för folk. där man följer en struktur, där man verkligen känner att jag vill göra den här resan under en längre period. Exakt. Och det kommer komma mer information om det. Är man intresserad av det så hör av er. Steg 5 är individuella program och steg 6 är retreats, både på Kolanta och här på farmen.
Ja, precis.
Jag har en liten katt.
Precis. Ja, jag såg lilla Sweetie där.
Ja.
Gullig.
Men exakt. Det var det.
Så det var det, ja. Jag tror att man vet vad man ska fånga tag i oss.
Ja, och, man kan höra av sig om man inte vet vart man ska börja också.
Det kan man också göra. Och sen är vi jätteglada för att man får väldigt gärna använda taggen Linda XX Sara. Mm. Tagga oss i din självläkningsresa på Instagram och givetvis följa oss där. Så ja. Vi bygger vårt community.
Ja, men precis. Signa upp på vår YouTube-kanal. Recensera gärna vår podd. Både på Apple Podcasts och Spotify. Det uppskattar vi jättemycket. Och gillar du det vi gör så dela.
Supernice. Nu är det kärleksavslut.
Kärleksavslutning. Puss och kram. Tack för idag.
Puss och kram. Vi ses snart.
Det gör vi.
Hej.